Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Hej hopp alla hockeyvänner där ute. Hockeypuls podcast är tillbaka och vi har ett specialavsnitt igen faktiskt. Ni som lyssnade på delen med SCA-kuppen där vi pratar om Modo, Björklöven, Timrå och Mora så kommer ni känna igen er. För nu fokuserar vi på fyra klassikerlag och det handlar om Södertälje, Västerås i Hockeyallsvenskan och Brynäs och Leksand i SHL. Och vilka har jag då plockat med för att dissekera de här fyra lagbyggarna? Jo, det är Jakob Schelin som bevakar Södertälje dagligen. Det är Marcus Sim som har järnkoll på Leksands IF. Daniel Sandström som bevakar Brynäs och Oliver Åbonde som följer Västerås. Så vi börjar med Jakob Schelin. Vi sitter i Scania-rinken just nu. Jag tittar runt här i arenan och har en kärnfråga att ställa till dig. Vad vill SSK stå för som du ser det?
Det är intressant, vi sitter här i Eldebrink-logen och jag kan inte riktigt ge dig ett svar på det, om man ska vara ärlig. Det här är ganska oklart vilken hockeyidentitet man vill ha med Ulf Lundberg. Han pratar mycket om enkelhet och funktionalitet just nu, men det är inte mer än så. Det är svårt att se vilken typ av hockeyfilosofi man vill stå för. Man tycker jag har spelat en hockey som mycket går ut på att minimera risker. Att utnyttja motståndarnas misstag. Men det där egna spelet och den egna idén om vad det är för hockeylag man ska bygga och vad som ska ge långsiktig framgång, den har inte varit särskilt uttalad och den har varit svår att skönja på isen också.
Men vad säger det då om Ulf Lundbergs spelfilosofi och ledarskap? Han går in på år 3 nu. Man borde väl kunna se tydliga linjer hur han vill att det här ska spela. Och det här är ju, jag vet att det är lite klyschigt att prata om en identitet. Men du menar att det fortfarande inte går ut ur någon av de här delarna?
Jo, det är klart att det finns ganska en hel del tydliga idéer som han inte vacklar från. Men det är också ganska, vad ska man säga, ibland lite reaktiva idéer. Man vill kontrollera var pucken är på isen och det kan innebära att man spelar sarg ut eller lägger den på yta för att sen kunna pressa. Man är inte kanske så intresserad av att dominera matcherna med puckinnehav, utan man vill hellre kanske ställa om, ha vassa special teams, ta det därifrån, prata mycket om att äga insidan. Det är ett favorituttryck hos Lundberg. Men jag får ändå känslan att mycket handlar om att undvika turnovers, och det i sig är ganska sunt eftersom i hockeyn så görs ju de flesta målen efter misstag. Men det vore också bra, tror jag, om man har en kanske ibland mer konstruktiv idé.
Men vi kommer säkert prata ganska mycket om Nikolaj Meyer och Sebastian Dyk, de två poängkungarna från förra säsongen som inte är kvar i den här byggnaden. Men sminkade deras kvaliteter och kunskaper över det som kanske var ett problem förra säsongen, att de på något sätt lyfte ändå SSK till en nivå som de kanske inte skulle ha varit på utan de två? Och att hade inte de funnits så hade kanske SSK varit i ett bottenträsk och kanske eventuellt riskerat negativt kval.
Någon annan skulle kanske kunna argumentera för att det var någon slags Peter Forsberg-effekt där, att många kanske bara litade lite för mycket på att Meyer och Dyk skulle lösa problemen, så att säga, och tog ett steg tillbaka då ansvarsmässigt. Men jag köper inte det där riktigt. Jag tycker att, som du säger, att de sminkade över mycket. Spelmässigt så var SSK väldigt blekt. 5-5, så det var inte mycket som fungerade. Det var bara Almtuna som släppte in fler mål. Och matcherna när Maj och Dyk inte producerade, så vann inte SSK. Alltså inte en enda match när de blev nollade. förra säsongen. Så, och det var lite liknande första året som Lundberg hade SSK, att det byggde på special teams omställningar. Med lika många spelare på isen så har inte SSK kunnat hävda sig särskilt bra i den här serien. Och det är där jag tycker att Lundberg behöver bevisa att han kan bygga ett lag som spelar på ett vägvinnande sätt.
Men då är det så intressant, eftersom att du pratar om special teams nu, att det är så pass viktigt för Ulf Lundberg. Vi ska faktiskt ta och lyssna på vad SSKs huvudtränare har att säga om den spelfaringen för kommande säsong. Och nu när Dyk och Meijer inte finns att trolla i powerplay.
Jag brukar säga platsbyten, pucktempo, PP, powerplay. Det är det allra viktigaste för att det ska bli det oannonserat, det ska bli svårt att läsa. Hur det förändras, ja, men det är andra spelare att jobba med, men det är skickliga spelare, så att det är, jag tror att vi kan få riktigt bra både powerplay och penalty kill med den här gruppen.
Har ni lite brist på högerfattade spelare? Hade ni behövt någon mer i vänstra cirkeln?
Det som du såg idag, PP2 är det ju bara leftare i, som det är just nu. Men använder man de vinklarna på rätt sätt och med tanken på att på vänstersidan exempelvis att ha klubban utåt, har vi sett det ganska effektivt. Behöver det inte vara en nackdel.
Ja, det är intressant. Vi hör vår reporter Andreas Hansson ta upp bristen på högerfattade spelare i powerplay för SSK. Och där var ju Sebastian Dyk en nyckelfaktor, verkligen, där han stod på vänstersidan och pangade in skott. Hur ska SSK bygga ett framgångsrikt powerplay som du ser det med dagens spelare?
Som du säger så finns det inte särskilt många högerfattade alternativ. Det verkar redan som att Ulf Lundberg har strykit tanken på att låta Marcus Fagerud vara skytt i den ena av vänstercirklarna. Och det tycker jag är synd, att man inte har lite mer tålamod där. Det har inte sett bra ut, men någonstans så i konkurrensen så finns det inte särskilt många. Och det har blivit ett problem, för att har man någon på ett direktskott där, så det har en sån pass dragningskraft på boxplayet så att man sträcker ut dem och får mycket vunnet bara av att det finns ett hot där. Men som det är nu då, så tror jag att kanske Ulf Lundberg får döda en darling, om man säger så. Han gillar ju väldigt mycket att ha Lukas Karlsson centralt, och det förstår jag, han är bra där. Framförallt var han bra där i slutet av förra säsongen med Dyk och Meijer.
Men han kanske måste flyttas ut då?
Han kanske måste flyttas ut och användas i cirkeln och spela en av alla leftare mer centralt. Kanske Ludvig Blomstrand till exempel framför mål. Och som det är nu så ja, det känns inte riktigt som att han har 100 greppen om hur han bör använda den här truppen bäst. Jag tycker till exempel att det är lite slöseri att ha Kristoffer Bengtsson till vänster, som han har spelat en hel del matcher på försäsongen. Han har truppens bästa direktskott. Bör ju bo i den högra teckningscirkeln.
Men då tänker jag så här, Jakob. Skulle man inte kunna köra 5 leftare, eller 4 leftare och en rightare, att Hugo Gustafsson styr från vänster, Berg uppe på blå linjen, Bengtsson i på högersidan då för ett direktskott. Sen kan Lukas Karlsson vara kvar centralt, och man kanske har Blomstrand framför mål som får öppna upp ytor längs sarghörnen och så. Då kan man kanske hitta ett kombinationsspel som ändå ger utdelning.
Ja, absolut. Det kan gå. Vi har ju Oskarsson också som står på blå. Verkar vilja spela honom med Bengtsson i första formationen. Och då är det ju också extra viktigt, tycker jag, att ha en rightare med Oskarsson, så att han kan vika ner den passningen för direktskott från point.
För du förlorar ju väldigt mycket pucktempo där om du har en leftare på vänstersidan och Oskarsson som är rightare på blå.
Sen kan det ju fungera. Det har det gjort tidigare när Bengtsson var i SSK till exempel, under perioder ska jag säga. Som jag minns det så var SSK stekhett i powerplay under Ulf Lundbergs första 6-7 veckor och vann väldigt många matcher på det där i början. Sen blev de lite mer lästa, så då vred man över och bytte kant på Valkve Olsen och Bengtsson. Hade en del framgång där igen innan det blev kanske lite kallare på nytt. Men då fungerade det att ha Bengtsson på fel sida. Det fanns dock en väsentlig skillnad då, tycker jag, att Weigel var med där. Och när Weigel spelade powerplay, då byggde man mycket av spelet nerifrån förlängda mållinjen där Weigel var playmaker. Nu bygger man ju från blålinjen och då blir det en helt annan grej. Vi ser att det kan fungera som mot AIK i Väsby. Då drog Blomstrand på sig bevakning till höger och släppte via Oskarsson till Bengtsson som då fick mycket tid. Men det krävs ju mycket tid för att få iväg det där handledsskottet och få ytan. Dessutom så tycker jag att hans bror Sebastian Bengtsson är bättre på att skjuta handledsskott så när man måste suga in pucken. Och han har ju inte fått lukta på powerplayen.
Men du, om man tittar på truppen, 2 målvakter, 7 backar, 13 forwards. Om jag hävdar det här att det behöver komma in minst en back till och det skulle, jag tror de skulle må bra av att sätta till en forward också utifrån. Vad säger du då?
Jag håller med. Det gör jag. Jag tycker att 14 forwards och 8 backar hade varit ett bättre nummer. Särskilt när det är så pass många som är ganska orutinerade. Menar, det är Filip Pilö som fortfarande är juniorback, Sebastian Walfridsson som inte är särskilt rutinerad på hockeyallsvensk nivå. Och på forwardsidan så har du också unga spelare som Emil Lind, första år senior, och Lukas Föök, Carl Becker som kommer från Division 1, inte är prövad på allsvensk nivå. Så att ja, det vore bra för konkurrensen att ha 14 forwards och 8 backar. Och även om man har det så kommer det finnas möjligheter för juniorer att ta klivet som man vill ge här i SSK. Jag tror att kanske man blev lite brända av att alla inte var nöjda förra året, men att hålla 14 spelare i en konkurrenssituation nöjda, det är faktiskt en tränares uppgift tycker jag.
Om man tittar backsidan, där känns det som att det finns tydliga defensiva backar och några som ska kunna bidra offensivt. Och då är ju frågan, om man ska komplettera den här backsidan, vilken typ av back tycker man ska få in? För jag har ju 2 SHL, eller tidigare SHL-backar i bakhuvudet här som kanske skulle kunna vara namn för SSK. Det är Ben Jouds som har varit i Rögle och Leksand, duktig offensiv, bra med pucken, kanske har svagheter i defensiven då. Och så en annan spelare, typ Niklas Torp, aggressiv, har meriter från Tyskland också, inte testa på allsvenskan. Men vilken väg skulle man gå där tycker du? Om man ska välja mellan de 2 spelartyperna?
För mig är ganska glasklart. Det som behövs är passningsskicklighet och spelsinne.
Ben Jouds.
Ja, den typen. En Oskar Drugge hade varit perfekt i SSK. Rightare också. Så att det är det som saknas tycker jag. Och man ser det ibland på spelet att puckarna kommer inte på bladet så snabbt som man skulle önska. Jag hade gärna sett att SSK hade fler kontrollerade uppspel ur egen zon in i anfallszon. Och då behöver man backar som kan driva spelet och hitta blad.
Och vi hör faktiskt Lukas Karlsson, en av de här spelarna som varit i klubben under så lång tid, prata lite om det, att det har saknats i SSK och att man inte har fått in puckarna på mål.
Nej, det är väl mest enkla. Det gäller ju att ta varenda läge man får och få puckarna mot mål. Och tycker vi har varit dåligt med det och skjuta mycket och sen få in killar på mål. Det är där målen görs och det är väl mest det.
Finns det något spelmässigt du tycker ni kan göra för att driva matcherna i större utsträckning?
Jo, absolut. Jag tycker först och främst måste vi få bra uppspel av backarna. Det gäller ju att vi får vårt center på plats och sen får man ju ta det därifrån. Men det är som jag säger, det är svårt om inte puckarna sitter på bladet och man får jaga hela tiden.
Defensivt, ser du några områden där ni potentiellt kan bli tätare från förra säsongen?
Jo, absolut. Det är samma sak där. Ju mer puck vi har med puck så har inte de chansen att göra mål. Så det är väl först och främst, jag tycker vi är bort pucken rätt ofta när vi lägger ner dem och så åker alla och byter. Det blir mycket så ibland, speciellt mot sådana här lag som trycker på väldigt långa anfall.
Lukas Karlsson där alltså, och vi ska avsluta det här SSK-segmentet med, som vi gjorde i SSK-cupen-delen också, att vi tar ett utropstecken och ett frågetecken i det här lagbygget, och vi kommer göra det också senare i podcasten med Brynäs, Västerås och Leksand. Och jag har 2 namn här. Jag börjar med utropstecknet och jag måste säga Hugo Gustafsson. Alltså jag gillade honom så skarpt redan förra säsongen. Tycker han tar kliven under försäsongen. Han ska kunna ta en plats i JVM-truppen. Och jag känner att han är faktiskt en kille som skulle kunna nå 35 pinnar om han har en bra vinter. Jag tycker att han har de kvaliteterna och jag hoppas att Ulf Lundberg vill ge honom offensiva minuter.
Det kommer han få. Han matchas ju på ett sätt så att han kommer ha alla möjligheter. Han spelar första powerplay. Han spelar med Kristoffer Bengtsson. Han kommer få se väldigt mycket offensiv is. Och man känner sig som en skiva som har fastnat på repeat, för man pratar om Hugo hela tiden, men jag tror att vi kommer fortsätta göra det hela säsongen. Det är en av de mest spännande talangerna på länge som SK har fått fram.
Så tyvärr, du har honom på utropstecken också?
Ja, absolut. Om inte du hade tagit honom så hade jag också gjort det. Jag tror tyvärr att vi får inte se honom så länge till i SSK.
Har du något annat namn där då?
Jag tycker att en bubblare som jag inte riktigt vet hur mycket istid han kommer få, men som jag tror det finns mycket potential i, är Emil Lind. Jag har nämnt honom förut när vi har haft tv-sändningar. Nu fick han en oturlig skada på träning, men såg otroligt vass ut innan det. Med hans skridskoåkning och rörelsemönster, klubbteknik och faktiskt riktigt bra avslut. Så jag får lite Jesper Fredén-vibbar hur han såg ut när han kom fram i SSK.
Han kanske ska testa sig powerplay på vänstersidan då. Han är right där.
Det hade jag gärna sett.
Frågetecken. Här väljer jag faktiskt att sätta kanske den största stjärnan, Alexander Salin. Och det är inte för att jag tror att han har, alltså han har ju kvaliteten för en toppmålvakt i Hockeyallsvenskan. Men frågetecken sätter jag vid hans fysiska status. Han har 37 spelade matcher på två senaste säsongerna. Och det jag menar med att jag har honom på frågetecken, det är för att han måste spela mycket matcher för SSK, tror jag, för att de ska kunna placera sig högt upp i den allsvenska tabellen. Jag är osäker på vad man har för Erik Bergvik. Skulle det bli skadebekymmer för Salin att hans kropp krånglar, då tror jag att SSK kan ha problem. Men det där vet du bättre. Du har sett Bergvik under försäsongen här. Håller han nivån?
Jag är inte helt övertygad än.
Du förstår mitt
frågetecken. Han stoppar många puckar, Fredrik Bergvik, men han släpper också en hel del returer. Vi får se vart det tar vägen. Det blir bra svar här nu inför serien och se honom i några fler matcher mot bra motstånd. Men det är Salin som kommer behöva bära det här laget. Jag köper inte riktigt bekymret för hans fysiska status. Han spelade ju 37 matcher på de två senaste säsongerna, men det var 34 i fjol.
Sant.
34 matcher är nog ungefär det man vill att en målvakt ska ligga på. Jag tycker 32 till 37-40.
Men då hade man ändå Sörensen som kunde gå. Nu hade han en halv svaj säsong förra säsongen. Men jag tänker att jag tror Salin kanske behöver ligga på 40 matcher. Och det är där jag undrar, kan han ligga på den nivån?
Om man vill spela playoff så är det lite för mycket för en målvakt. Då blir man sliten. De allra bästa lagen och bästa målvakterna brukar ligga lite lägre. Och jag tror att det är bättre att sikta på att spela kanske 2-3 matcher. Men han ska ju bevisa sig. Ska han ta klivet och verkligen nå en till nivå och inte bara bli en mycket bra allsvensk målvakt i karriären, då måste det hända nu.
Är det lite sista chansen?
Men han är 28. Innan 30-strecket kanske han behöver ta klivet.
Ditt frågetecken då? Jag vill bara alltså förtydliga det. Jag tycker Salin är en väldigt bra målvakt. Det är mer bara att kan han ligga på den nivån han har varit tidigare, och lite som du är inne på, kan han ta nästa steg och kan han bära SSK som han kommer behöva. Det är där jag har frågetecknet.
Jag tycker att man bör kika på hur det utvecklar sig för Marcus Fagerud. Det är en back som har kontrakt för att vara ett toppnamn i SSK. Och redan nu så har han petats ur powerplay. Han spelar tredje backpar och boxplay. Om det ska vara hans roll i laget så vet jag inte riktigt om man har träffat rätt med den värvningen ur ett lagbyggesperspektiv. Han behöver göra mer och behöver framförallt spela bättre än han gör nu. Tar en del svajiga positionsbeslut och sprider lite för mycket puckar. Och i första matchen i Skoda mot Brynäs såg hans backpartner 18-årig Kalle Weng mycket bättre ut. Så att där behöver nog kanske Lundberg bestämma sig för hur han ska använda Fagerud. Ska han vara en offensiv kraft eller ska han inte det? Och för Fagerud del så det är upp till bevis.
Intressant. Om vi ska sätta en tabellplacering på SSK, vad blir det då?
Jag tror att SSK blir 7.
Ja, men då har jag fått välkomna in Daniel Sasse Sandström i Hockeypuls-studion. Du har just avnjutit en sushi från Teso i Södertälje, som jag brukar säga har den bästa sushin i hela Sverige. Håller du med?
Jag tycker den här höll toppklass. Okay. Det var riktigt bra. I Gävle har vi ju många sushi-ställen, men det här var en litet snäpp upp. Kanske nyhetens behag, jag vet inte. Men gott var i alla fall.
Ja, ni hör att vi också kanske sitter i en, eller ni hör kanske att vi sitter i en hockeyhall, för det är så att Scania-rinken är platsen vi spelar in den här podden på, och det är Scala Trophy som spelas samtidigt som vi sitter i en av logerna. Så ni kanske kommer höra lite musik och någon speaker och lite puckar som slås och skjuts mot sargen, men det får ni helt enkelt ha lite överseende med.
Det är väl bra bakgrund i en hockeypodd.
Sant, bra miljöljud.
Verkligen.
Vi ska släppa det, vi ska inte prata sursa, utan det är Brynäs vi fokuserar på nu. Och om jag säger så här, Sasse, en uppgraderad målvaktssida, en försvagad backsida och en förstärkt forwardsida, en stabilare forwardsida. Vad säger du då?
då har du ju fångat en hel del.
Har jag samlat in det då?
Du har liksom samlat ihop en bra sammanfattning av Brynäs just nu då, innan seriestarten.
Men det stora frågetecknet, om vi ska inleda med, det är ju lite, det är faktiskt två spelare som inte ens är i Brynäs just nu. Viktor Söderström som är i Nordamerikas Arizona blev ju draftad av dem i somras. Och Jesper Boqvist som New Jersey Devils har rättigheterna till. Han är också över nu och spelar rookie-försäsongsläger och gör det bra med Jack Hughes, den här stortalangen från USA som gick som etta i draften nu för några månader sedan. Vad tror du egentligen om utsikterna där för Brynäs? Kommer de tillbaka till Gävle?
Alltså jag tror ju att de kommer tillbaka bägge två. Och jag tror det därför att dels Viktor Söderström, han är född 01. Visst, Arizona, de kan behöva en ung fräschback, men det här är ju en spelare de tror på väldigt mycket inför framtiden. Men jag har svårt att se att de kan göra en plats för honom redan nu. Men visst, på åtta backar kan han gå in, det kan han göra. Men vad händer, hur mycket får han spela? Och liksom, vill de ha honom där bara för att göra några byten? Då är det kanske bättre att han åker hem och får en ledande roll i Brynäs, tänker jag. Jag vet inte alls hur Arizona tänker. Han skulle kunna vara en spelare som får spela powerplay, men jag har också svårt att se att en 18-åring får gå in och spela powerplay direkt nu i höst med ett NHL-lag. Men allting hänger ju på hur det går här i början, och så att de, möjligt att bägge får chansen, alltså från start, det kan de ju få.
Ja, nu när Boqvist paras ihop Jack Hughes, det kanske är ett tecken på att Devils tror på honom. Visst har Nikita Gusev kommit in från KHL, vilket tar upp en forwardsplats. Så man vill ju väl se Boqvist i en topp 2-liga med tanke på den spelare han är. Skulle han inte ta plats i Devils första två kedjor, det kanske talar lite för att han kommer hem till Brynäs. För det är väl någonting han har sagt, att han prioriterar Brynäs före AHL.
Ja, det de här är det de har sagt, och det får vi tro dem på orden, att tar de inte plats i NHL, då kommer bägge spelarna hem till Sverige och Brynäs. Och jag håller med dig där att alltså, han är ju en spelare som ska spela i första eller andra kedjan, alltså Boqvist då, som vi pratade om. Och alltså Devils har ju satsat ungt och bygger nytt. Man hade en dålig säsong förra året, därför de fick välja först också. Men ja, alltså Boqvist är ju bra. Han är ju irrationell och har ju liksom en hel del internationellt snitt i sitt spel. Men han var liksom inte nära att spela VM till exempel. Han har gjort egentligen bara en hel riktig säsong i Brynäs, det var förra året. Visst, Brynäs var ett bottenlag kan man säga, så att, men han spelade ändå en ledande kedja och gjorde det rätt bra. Men ja, men det är klart att får de inte testa dem, så någon gång måste de ju prova. Så att det är ju jättesvårt att säga. Men jag tror inte att de blir kvar hela säsongen.
Ja, men om du tror på att båda kommer tillbaka till Brynäs, då säger jag att Söderström kommer tillbaka, Boqvist tar plats i Devils. Jag vill inte hålla med helt och hållet. Nej. Det blir ju bättre när det är lite polemik på den, eller hur?
Men du tänker att en back till får de hem, men Boqvist blir kvar.
Ja, jag tror faktiskt. Och att Brodecki helt enkelt har kommit in här för att ersätta Boqvist.
Ja. Jo, det är ju sant. För att de kan ju inte gärna vänta. För att innan eventuellt Boqvist kommer hem, då har ju gått en 5-6 omgångar. Och det är mycket poäng att spela om i början.
Nu drog de igång här rätt ordentligt i Skåne. Jag hoppas att det inte hörs för mycket för er som
lyssnar
på podden.
Sitta nära mickarna här.
Ja, exakt. Vi får omsluta oss runt micken så här. Men Brynäs säsongen 1920 då, Sasse. Vad tror du egentligen att vi kommer få se rent taktiskt och spelfilosofiskt från Magnus Sundqvist och ledarstaben? Jag har ju upplevt lite att sedan Bulan lämnade 2017 så har man inte riktigt hittat sin identitet och vad man ska stå för. Det var ju en hög arbetsmoral, man inte ser forecheck och man kände att det var ett arbetande lag under Bulan. Men efter det så har man liksom famlat i någon slags mörker. Vad tror du vi kommer få se nu?
Det är ju så som du säger, och det var väl därför man gjorde den här förändringen på tränarsidan förra hösten redan, för att man vill få in en kontinuitet, en ny röst, för Sundqvist kom ju redan förra sommaren, men att han då ska någonstans leda laget in i framtiden då. Man har ju suttit ner nu i möten och pratat och sagt att alltså man ska, det här som Dakell sa, vi kräver mer i Brynäs, som man sa när han gjorde sig av med Sjödin och Larsson och de här förra året och lite spelare. Det är ju det här att du ska komma till träningen varje dag, du ska ge allt för dig själv, för laget, för dina lagkamrater, såväl på träning som på match. Det är liksom självklara saker, men det är inte alltid som det är så faktiskt, utan ja, så men
hur,
är det.
Hur viktigt är det då att få tillbaka de här gamla härförarna i John Cranes rummet och de som även haft ledande positioner på sidan om som ja, men Sundlöv, Dakell, Ove Molin, att de som på något sätt haft Brynäs andan nu är tillbaka och tillsammans med Sundqvist och de övriga kan skapa den?
Ja, men det är klart att det är viktigt och man får ju tro på det man säger från klubben att de är ju inte där för att de är de namn de är, utan de är där för att de är duktiga på det de gör. Sundlöv, ja alltså han, som att säga, det var inte super mycket framgångar under hans tid som sportchef. Visst, ett SM-guld vart det, men sen var det inte så mycket mer egentligen då. Ove Molin, det vet ju alla, den, han är ju en ikon i Brynäs och han kan ju extremt mycket hockey. Så att jag tror att han är ett oerhört stort stöd till Magnus Sundqvist som också kan mycket hockey, men han alltså Ove ska ju vara den här som är lite mer ser detaljer under matcherna, kan komma med små inspel att gör så istället, gör si. Ove kommer ha någon slags övergripande roll under matchen och kommer kunna se saker som coacherna då inte kanske kommer att kunna göra.
Ja, och vi lyssnar till Magnus Sundqvist som pratar lite här om skillnaden mellan Brynäs säsongen 18-19 och 19-20. Vad är egentligen vi kommer att få se från Gävleklubben?
Ja, ska vi pröva summera det korta. Det vi har sagt generellt sen vi slutade förra året, vi ska bli starkare och bättre med puck. Och det tycker jag också vi har fått in de spelare som gör att vi kan bli bättre och starkare på puck. Och då bör det innebära att vi kommer med puck. Det ska bli ett bättre anfallsspel. Vi ska vårda vara rädda om pucken mer. Därför så menar vi att anfallsspelet ska bli bättre. På så sätt skapa mer offensiva möjligheter.
På försäsongen ser det ut som att ni har byggt laget med tre mer offensiva kedjor och en mer defensiv kedja. Stämmer det?
Alltså defensivt vet jag inte om rätt ord. Om du tänker då på Jacke Blomqvist, Jocke Rodin och Manberg, så är det en femma som verkligen har skapat och gjort mycket poäng och mål. Så jag vet inte om jag vill säga en defensiv. Det är väl ingen som tänker ska vara defensiv eller offensiv. Men de är jobbiga att möta och det ska de vara. Sen kan vi kalla dem vad de vill då, liksom. Men det kommer att vara en jobbig femma att möta och det är deras uppgift också.
Huvudtränare Magnus Sundqvist där vid Hockeypuls intervju Mikko. Sasse, om jag ställer den raka frågan, är det rätt man för Brynäs och den hockeyn de vill utöva? Han har hyllats för sitt defensiva kunnande, jag menar i Tingsryd och så, men det kanske var mer kontringshockey vi såg då. Och om man ska prata Brynäs så kanske de vill spela en mer attraktiv ishockey. Då är frågan om Sundqvist är rätt man.
Ja, precis. Jag måste säga så här. Det där återstår ju naturligtvis att se. Ja. Det är ju jättesvårt att svara på nu.
Men förra säsongen ganska dåliga underliggande siffror. Corsi på 44-45%.
Och då hade man ju, man försöker ju kanske så att säga, ursäkta det här på att man hade tre, man säger ju själva att man hade tre stycken fjärde kedjor. Nu har man då tre leading lines mer då och en mer så att säga, shutdown-kedja kan man ju säga då. Vill man i alla fall ha det till här på förhand. Mm. Och på träningsmatcherna har ju resultatmässigt varit bra. Man har ju förlorade mot Örebro där, annars har det varit segrar. Så att jag tycker att det är ganska bra ändå. De har fått bättre spelare in, men jag tycker ju lite som du säger det här med att Sundqvist hade den där defensiva stilen i Tingsryd, och det berodde ju på vad han hade för spelarmaterial. Så är det ju alltid, va. Han hade ju inte andra spelare än att han var tvungen att spela den hockeyn. Men jag tycker lite att han är inne på det här i Brynäs också, eftersom de vill gärna gå till anfall snabbt när de erövrar puck i egen zon. Men de har ju många fler skickliga spelare som kan hålla i pucken i anfallszon också lite grann. Det har de ju. Men jag tycker kanske lite grann defensivt att det inte riktigt att kugga i överallt.
Ja, men forwardsmässigt då? Jag tycker att du är inne på tre leading lines. Så tittar man egentligen på truppen de har just nu. Alltså Rodin, Scott, Deschene, hur man uttalar det som först.
Deschene.
Deschene, okej, bättre där. Första kedjan. Brodecki, Sallinen, Danielsson kanske en andra kedja. Zetterberg, Ölund, Forsberg, en tredje kedja. Och sen en fjärde kedja som kanske kommer att bestå av Alcén, Blomqvist och Rodin. Det är ju ett bra offensivt manskap.
Absolut, är det det. Det gäller ju bara att Rodin håller ihop hela säsongen. Det gäller att Scott kan leverera på det sätt han gjorde tidigare. Han har haft en lite mer defensiv roll borta i KL, i CSKA Moskva. Men han har ändå spelat liksom i kanske världens bästa klubblag utanför NHL. Så att... jag är inte orolig för att det är som skott inte håller. Liksom.
Nej, men jag menar, förmågorna finns ju där för att kunna spela en rolig hockey. Absolut. Sen är det såklart inte bara forwards som det hänger på. Det ska ju vara en backsida där också som levererar bra uppspel första pass och hänger med upp i anfallen såklart. Men jag tänker att det finns ändå, jämfört med förra säsongen, så finns det mer offensiva kvaliteter att luta sig på.
Ja, nu har man ju blivit av med första centern Joel Kjellman och man har blivit av med Bokvist än så länge då. Men man har ju ersatt det fullgott, det tycker jag. Och vi var inne på Brodecki, var vi det? Jag minns inte om vi var inne på det i början, men det kanske vi var. Och Brodecki är ju inne för att ersätta Bokvist i nuläget då. Vi får se nu, han har varit lite sjuk här så att han har missat lite i den här Skoda Trophy. Men det är klart att en spelare som ska in i någon av de här tre toppkedjorna, absolut.
Ja, och Brynäs förhoppning är väl att, om man tittar på den interna poänglinjen, så ska det vara kanske framförallt forward som placerats högst upp. För jämfört med förra säsongen, det var en back, Ryan Gunderson, som var högst upp med 38 poäng. Och vi hör Niklas Danielsson prata lite om det och att han gärna aspirerar på den där första platsen i interna poängligan.
Han är ju en poängstark spelare, Ryan. Han är duktig powerplay och spelar mycket. Skicklig passningsspelare, bra skott, så att det förvånar mig inte.
Men är det inte ett litet underbetyg till er forwards?
Jo, så kan man ju också se det, absolut. Det är klart att vi tillåter helst inte att backarna går och vinner poängligorna framför oss. Men jag vet inte vad han gjorde, det var 40 poäng, va, tror jag. Och det ska man veta, det är inte enkelt att bara smälla in 40 poäng år ut och år in. Vilket Ryan brukar snitta. Han ligger där uppe. Så att, det är ju all heder till honom och sen bakläxa till oss forward. Mm.
Du själv gjorde 30 poäng, tror jag det var, i grundserien, 15 plus 15. Hur många poäng siktar du på i år?
Ja, gärna mer. Jag hade en jävla tuff början där. Första 7 matcherna, tror jag. Jag tyckte att skapa ganska mycket lägen och fick en stolpar. Och liksom, vi hade 0 poäng efter 7 matcher. Det var otroligt frustrerande. Och sen så men sen lossnade lite grann. Då, så förhoppningsvis kan jag komma upp i alla fall i lite fler poäng kommande säsong då.
Ja, åldermannen Danielsson lyssnade vi till där och men hade väl en OK-säsong, även fast man kanske önskar lite mer. Men tittar man på de underliggande siffrorna så han sköt mycket i skottsektorn, var i bra läge men kanske inte fick utdelning.
Han gjorde 15 mål och 15 assist på 50 grundseriematcher. Skalade ju ner rätt mycket, han kom från Schweiz, då hade han 25 plus 25. Och liksom 15 mål är ju ändå rätt bra i ett, så här, nästan lite bottenlag som Brynäs ändå blev till slut. Men han det finns ju sparkapital. Han har ju fortfarande ett väldigt bra skott och sådär och har rutinen. Men det är klart att han är på nedgång i karriären, absolut. Han har 2 år kvar på kontraktet. Men det finns ju kvaliteter kvar att plocka ur. Särskilt i powerplay, liksom får han träff där, då kan han göra en 10-12 mål i PP säkert, det tror jag.
Men vi ska avsluta Brynäs-delen, precis som alla andra delar i den här podcasten, med att utse ett utropstecken och ett frågetecken. Och vi börjar med utropstecknet, Sasse.
Ja, vad sa vi där då? Vi snackade lite om det innan, det var ju Jadon DeShane, den här nya kanadensaren utan tänder som kommer från tyska ligan. Nej, men han har ju varit faktiskt sensationellt bra här på försäsongen, tycker jag i alla fall. Klart spelar ju i en jättefin omgivning med Rudin och Scott. Men självklart, bra grabbar ska spela med bra spelare, va? Så är det ju.
Men man ser ju alla individuella aktioner att det är ju klass på väldigt mycket.
Ja, han har bra fart, han har bra skott, han har liksom de där ingredienserna. Sen tänker man ju alltid så här, varför platsar inte en sån här spelare i NHL? Men det finns ju väldigt mycket spelare och i NHL är det mycket rollspelare. Det kanske finns, han kanske passar sig bättre i Europa. Gjorde ju mycket poäng i Tyskland. Sen är det nog ett eller ett par hack upp i Sverige förstås, men han har fått en bra start, så att jag vill nog ändå flagga för att han är ett utropstecken för mig.
Då säger jag målvaktssidan faktiskt. Jag tycker Joakim Eriksson är ju en fantastiskt bra målvakt när han är hel, och det har han ju fått vara nu under hela försäsongen, kunnat byggt upp sig själv. Samuel Ersson, MVP i Hockeyallsvenskan den gångna säsongen, var fantastiskt bra i JVM också, fick sitt stora genombrott. Jag tycker att Brynäs i de två, ja, jag kanske skulle till och med sträcka mig så långt att det är bästa målvaktsduon i hela SHL, i alla fall topp 3 på förhand.
Du känner det alltså?
Ja, jag tycker att de är så pass bra. Jag känner att
kanske som par?
Ja, ja, men grejen, tänk att de står kanske mellan, jag tror de kommer att dela på första spaden, 25-30 matcher var, och jag tror de absolut har potential att ligga runt 92-93% som man behöver för att kunna vara framgångsrika. Om man tittar på topplagen så har de ju ofta målvakter som placerar sig där någonstans i räddningsprocent.
Men då, för att ha de procenten, krävs det ju att mitt lilla varningstecken
Och vilken bra bryggare det där är, ja, till frågetecknet det är som du har.
Radioövergång. Ja, men alltså, jag har ju lite frågetecken för backsidan ändå. Jag har ju det. Jag gillar ju nya Ingman, absolut, som ska ersätta Söderström då, till en början. Och vad händer när om Söderström kommer hem? Vad gör de med Ingman då? För han har ju gått in i par med Sigalé, som är liksom den tunga värvningen i Brynäs någonstans vid sidan av Anton Rudin. För att Sigalé, han får ju nästan ersätta två spelare. Han är egentligen värvad som ersättare till Bertilsson. Men i istid så kommer han ju få ersätta Ryan Gunderson. Jag tycker att Sigalé är en bättre spelare, alltså mer komplett än faktiskt både Bertilsson och Gunderson på något vis. Alltså,
det är helt otroligt.
Nästan lite som att svära kyrkan, va? Men han har ju överraskat på mig så här långt. Jag hoppas, jag menar, både Bertilsson och Gunderson, de är Brynäs ikoner och de är så värda bägge två att få åka utomlands och spela, Gunderson i Schweiz och Bertilsson i Ryssland i KHL. Men, och det är möjligt att man blev för hemmablind, att man liksom såg dem dag ut och dag in, match efter match, som man kanske inte alltid uppskattade Gunderson och Bertilssons kvaliteter. Men för Sigalé, det är en sån som har varit i SHL i flera år, i både Luleå och Frölunda, men kanske en sån som man inte riktigt ändå har uppskattat och sett så mycket av. Nej. För att i Frölunda till exempel, där var han ju inte riktigt första back. I Brynäs var en stor roll.
Ja, jag
backsidan, håller, men det här var ju ändå mitt varningstecken.
Ja, men jag håller med, och jag måste faktiskt, jag backar det helt och hållet. Jag tycker också att det är frågetecken. Vi får vara överens på den punkten,
ja, helt enkelt. Jag bara ska säga några rader om det. Det är ju också att det är så här att Lukas Kihlström är ju jättebra, men han har ju haft en problematik med sina hjärnskakningar. Vad händer om man får en smäll? Gud förbjuder, vi vill inte det. Det får inte hända.
Nej, men sen i dagsläget också känner jag, du är inne på cigarett, och där är ju kvalitetstrappan, det är lite för brant ner till back nummer två, att det finns en tydlig första back där. Sen är det en ganska
titta på de
jämn
andra,
klunga
titta på de andra.
Därefter.
Du har Lindelöf från Västerås, färsk i de här sammanhangen. Du har Norin som var skadad nästan hela förra säsongen, spelade inte mycket, så jag kom från AIK innan.
Var bra dock när han spelade.
Ja, absolut. Du har
Lundgren som
hade en svår säsong. Kan han steppa upp och hända någonting mer?
Ersson är SHL-backens.
Ersson är lite på gränsen där.
Andersén är på
Andersén,
nedgång.
Där i alla fall, kan Andersén komma upp på en nivå han var innan han kom tillbaka till Brynäs,
då är det en bra back.
Då är Andersén en ruskigt stabil defensiv back.
Nu gick vi igenom alla spelare.
Ja, vi gjorde det
på
något vis. Jag vill ändå säga vilka det fanns på den här.
Det är härligt. Men sista frågan då, Sasse. Blir det slutspel för Brynäs?
Ja, men det blir det. Det måste det bli. För att det kan inte... Har man gått ut och sagt alla de här sakerna, man har satsat, man ska vinna guld inom 3 år, man ska ha 4 guld inom 10 år. Att missa slutspel som förra året, första gången på 11 år, det är inte acceptabelt. Så det kan inte...
Men vi skulle behöva en timme till bara för att avhandla det här med målsättning med 4 SM-guld på 10 år.
Ja,
det,
men vi får ta
vi
det.
Behöver inte ta
senare
det
senare tillfälle. Ja. Kanske låter det gå en 10 omgångar av serien.
Sen är vi tillbaka kan vi säga.
Då får du komma till jävla.
Slutspel, annars är det floppstämpel, eller?
Det är klart att det är. Det är klart att det är. Brynäs måste vara ett slutspel. Sen i slutspel börjar det plats 8 eller plats 6, jag vet inte. Målet är väl plats 6, men topp 8, då är det okej i alla fall.
Annars fiasko.
Ja.
Då har vi kommit till del 3 i den här podcasten, och nu ska vi fokusera på Västerås och Vik, som i skuggan av Leksand och Oskarshamns SHL-avancemang hade en succésäsong, måste man väl ändå säga. Ingen trodde på dem inför den gångna säsongen.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Alla trodde att det skulle vara ett bottenlag, men de motbevisade alla och hade en stark grundserie och presterade även i slutspelserien, även fast de inte gick vidare därifrån. Och jag har med mig Oliver Åbonde som bevakar det här laget dagligen. Och då är ju frågan, Oliver, med en stark silly season och med förra säsongen i bakhuvudet, vilka förväntningar ska man ha på Vik egentligen?
Ja, men om du säger att förra säsongen var en succé, så var ju det en succé där det liksom inte riktigt fanns några förväntningar på laget. Jag tror att många supportrar inför förra året hade den här mardrömssäsongen 16-17 i ganska färskt minne, även om man tog sig tillbaka till Allsvenskan direkt. Så jag tror att de flesta var ganska nöjda liksom med allt som inte handlade om negativt kvalspel. I år blir förväntningarna klart mer uppskruvade. Folk såg vad man kunde göra förra året. Folk har sett vad Thomas Panarin och Patrik Zetterberg är kapabla till i sina ledarroller. Så att förväntningen i år, jag ska inte säga att förväntningen är att vi ska gå upp. Det tror jag ingen förväntar sig. Men jag tror att många förväntar sig att de åtminstone ska vara med och slåss om det när säsongen går mot sitt slut.
Och hur tror du då att vi kommer hantera den här pressen? För om du säger förra sommaren, i princip alla tyckare räknade ju med att de skulle vara i botten av Hockeyallsvenskan. Nu är det väldigt många som har dem på första, andra, tredje, fjärde plats i toppen av Hockeyallsvenskan. Och om man tittar på spelarna som de har värvat in också, som vi kommer in lite senare på i podcasten här, så är det ju mer spetsigt inför den här säsongen än förra säsongen, tycker jag. Och då är ju frågan vad du känner. Kommer Vik med den här gruppen, med den här ledarstaben, kunna hantera den här pressen som kommer utifrån nu?
Ja, det är väl ett av frågetecknen man kan ha inför den här säsongen. Men samtidigt tycker jag att om man ser tillbaka på förra året, så i den typen av matcher när det var press, när det var viktigt, så lyfte sig ofta det här Viklaget. Bortsett från den här matchen i slutspelserien mot Leksand i den första omgången, där man inte alls kom upp i nivå. Annars var det ofta så att när man hade förlorat några matcher i rad, när man liksom, när det började surras, när det började komma press, när det blev viktiga matcher i slutet av grundserien, bland annat mot Karlskoga, ett par viktiga matcher i slutet, då höjde man sig och spelade sin bästa hockey. Så jag tror ändå att Thomas Pannanen har en förmåga att få sitt lag att hantera pressen ganska bra.
Och det är ju ett stort spelbortfall om man tänker både på målvaktsfronten, på backsidan och framåt, att många av de här stjärnlirarna har försvunnit till SHL och andra ligor. Så är det ju när ett lag presterar så pass bra som Vik gjorde förra säsongen. Men ska man inte säga att det kanske viktigaste är kvar? Och det är ju det här grundfundamentet. Du var inne på Patrik Zetterberg och Thomas Panarin innan, men man kan ju kasta in Lars Ivarsson, assistenttränare, i den leken också och säga att Vik har ju under två säsonger nu och in det här tredje året, de har ju byggt någonting steg för steg, och känslan är väl att de är på väg att ta nästa nivå nu i den här utvecklingstrappan, och att det finns en väldigt stark grund att stå på. Det är väl det viktigaste när man pratar i hockeytermer här, och kanske framförallt i hockeyallsvenskan, att man får behålla en intakt ledarstab och ha en sportchef som jobbar väldigt nära den här ledarduon.
Ja, men det är precis som du säger, att med facit i hand var kanske att Vik åkte ur 16-17 det bästa som kunde hända för klubben, för då började man om med Patrik Zetterberg och Thomas Pannanen vid rodret liksom. Och precis som du säger, att den truppen man gick in i förra året med var ju på papper inte superimponerande, men ett utvecklingsjobb som gjordes under säsongen gjorde att man var ett av ligans absolut bästa lag i slutet av säsongen. Och anledningen till att förväntningarna är uppskruvade i år också är ju delvis att man förväntar sig att även den här gruppen, som ju på pappret ser bättre ut än den man började förra säsongen med, ska kunna ta kliv precis som man gjorde förra året. Det är som du säger, att det är verkligen en av Viks stora styrkor, och kanske den allra största styrkan i hur det ser ut just nu.
Mm. Och man måste säga det också, att de har ju bevisat tidigare att de kan få spelets karriär att vända, om man ska säga så. Jag tänker framförallt på Lukas Zetterberg och Mikael Frycklund, som hade stukat självförtroende, så kommer de in tillbaka till Västerås, och en del kritiserar Zetterberg för de värvningar, men just den duon slutar ju 1-2 i den interna poängligan. Men om man ska prata om tapp, då måste man väl ändå säga att Samuel Ersson är det största tappet. Han placerade sig högst upp i målvaktsligan. Vi utnämnde honom till MVP i hela serien. Han vann målvaktspris från Hockeyallsvenskan. Och trots att han var så ung och orutinerad från Brynäs, så tog han ju hela ligan med storm och fick en plats i JVM-truppen också. Där undrar jag, Oliver, Emil Kruse, Jesper Myrenberg, finns det enligt dig en given etta? Tittar man meritmässigt så är det väl Kruse som gjorde en bra säsong i Västervik och har lite SHL-erfarenhet och även gjort det bra i Karlskoga tidigare, som jag kanske känner är den tydliga ettan. Och sen är det Myrenberg som ska konkurrera om den positionen. Men har du den bilden också, eller ser du på ett annat sätt?
Ja, delvis och delvis inte. Det som du säger, att på pappret så är det kanske det man tänker. Samtidigt så är nog vibben man får ifrån ledarhåll att det men precis som det var förra året, det är liksom öppet. Jag vet att man tror mycket på Jesper Myrenberg. Man tycker att han har tagit stora kliv sedan han var här förra året. Samtidigt så ska man också säga att Emil Kruse har inte varit klockren på försäsongen så här långt. Nu när han stod borta mot, i bortamatchen mot Karlskoga senast, var kanske hans bästa match hittills. Men funnits lite mer att önska från Kruse. Myrenberg är en målvakt de tror mycket på. Att de, man ska inte säga att det är en målvakt som de tror kan bli den nya Ersson, men det är en målvakt de tror kan ta steg, precis som Samuel Ersson gjorde. Så att, jag vet inte om man ska vara så säker på att det kommer se ut så att Emil Kruse spelar 40 matcher och Jesper Myrenberg spelar 10, utan det kommer nog vara ganska jämnt till en början. Kanske att Kruse är den man ger förtroende till från början, men det finns absolut en stor öppning för Jesper Myrenberg att kliva in och ta första spaden om det är så att han spelar bra.
Ja, och som du är inne på, det känns som att Myrenberg är ju på väg uppåt, och han är ju trots allt bara 0-0 och kommer från Linköping, aspirerar på en plats i Thomas Monténs given trupp som ska åka till Tjeckien här vid jul och nyår också. Så att målvaktssidan, känner jag, det är väl kanske den bästa hockeyallsvenskan, i alla fall tillhör toppen av serien. Men backsidan, Oliver, där känner jag, vilka som ska kliva fram, vilka ska fylla tomrummet efter till exempel Living och Linderöv, de bar mycket is, det producerade framåt. Och om man jämför också den här backsidan med andra i serien, så tycker jag väl inte att de står så lika starka som kanske till exempel Modo, Björklöven, Södertälje skulle jag kunna slänga in i den leken, Mora även. Så där har jag väl de ganska långt, inte långt men längre ner på kvalitetslistan om man tittar på backsidan i allsvenskan i stort sett.
Ja, men så är det nog. Pratar man om de spelarna så är det väl kanske Alexander Lindelöf som är den som känns som att man inte riktigt har ersatt. Jonas Living, som du säger, åt mycket istid, men där plockar ju Patrik Zetterberg in kanadensan Jerome Leduc här när Josef Ingman försvann. Det får man ju se lite som en ersättare för Lindelöf, eller för Living ska jag säga. Lindelöf är lite svårare att se en ersättning för. Jag tror att man har stora förhoppningar på att Erik Delarose ska kunna göra en hel del poäng framåt av det man har sett på försäsongen. Inte så att han har varit dålig, Delarose, men jag är lite tveksam till den där offensiva kapaciteten. Samtidigt kan jag också tycka att man breddmässigt sett är kanske lite bättre än vad man var förra året på backsidan. En sån som Jimmy Jansson känns som att han är på väg mot sin stora genombrottssäsong. Jag tycker att Alexander Jonan mot slutet av förra säsongen var en av Viks absolut bästa backar. Så det är sådana spelare som ska bära det här laget, tror jag.
Ja, verkligen. Och vi hör till han som basar över det här gänget. Det är Thomas Panneren som är huvudtränare i Vik. Och han resonerar lite här kring sin backsida och om han ser en tydlig etta i Kruse versus Myrenberg.
Nej, men jag tycker det ser intressant ut. Det känns som att de här nya som har kommit in har tagit de här rollerna på ganska bra sätt så här långt. Så att, vi är nöjda med backbesättningen, absolut. Så det känns som att det är en otroligt bra konkurrenssituation som vi har. Och vilket vi kommer behöva också för att vi behöver vinna matcher. Så tycker jag en bra fördelning också mellan offensiva och renodlade defensiva backar. Så att, jag är nöjd.
Och hur stort är tappet av Samuel Ersson, och finns det någon uttalad första målvakt?
Nej, men det är ju såklart att tappet, om vi börjar med Ersson, han gör ju en fantastiskt bra säsong. Men så är det ju för alla lag, att han hjälpte oss att vinna många poäng förra året. Och ingen är gladare än vi att han har fått tagit steget till SHL. Så att, om vi börjar där, så det är klart att tappet är stort. Vi har absolut ingen uttalad första målvakt, utan vi har två bra målvakter som kommer tävla, precis som utespelarna gör, om platserna. Så att vi är väldigt nöjda med det vi har sett hittills på försäsongen på både Myrenberg och Kruse. Så vi är väldigt nöjda med vår målvaktsbesättning, men vi har absolut ingen uttalad första målvakt, utan det är bäst för dagen förstå.
Yes, målvakter och backar har vi pratat, då blir det rätt naturligt. Vi tar det steg för steg här. Vi börjar bakifrån och sen går vi framåt. Och då är det forwards vi ska prata. Och där är det 180 poäng som har försvunnit om man tittar topp 10 i den interna poängligan. Och då är ju den rimliga frågan att ställa, Oliver, vilka ska ersätta de här kanonerna som var i Västerås förra året?
Ja, det är en väldigt bra fråga också. Ett par av nyförvärven som verkligen imponerat så här långt är Daniel Örn och Viktor Hertzberg. Framförallt tycker jag att Daniel Örn ser riktigt, riktigt vass ut, och han kommer kunna spela mycket och göra mycket poäng både i 5-mot-5 och i powerplay. Men annars är det kanske, för mig är kanske det största frågetecknet, om du var lite tveksam över backsidan, för mig är det största frågetecknet i det här laget kanske centerdjupet när man har plockat bort Kelsey Tessier från centerpositionen nu här, som han ju var värvad till ganska tydligt i Viks kommunikation när Tessier värvade, så att det var center han skulle vara. Sen tog det 2 träningsmatcher och sen vann på ytterforwarden.
Ja, vad beror det på, Oliver? Är det defensiva kunnandet som brister helt enkelt och Tessier, att han inte klarar av det, som gör att de flyttar ut honom på kanten?
Jag tror att mycket ligger i att det är just det defensiva ansvaret. Tessier, han har lite en tendens att börja, ja, men nästan det vi i Sverige skulle kalla för fiska i egen zon. Att han tenderar nästan att vilja sticka lite tidigt ur egen zon. Sen säger han själv också att han känner sig i det spelsystemet som Thomas Pannaren har, att han känner sig bekvämare på kanten. Men jag tror att mycket ligger i att han kanske inte riktigt kunde hantera det defensiva ansvaret.
Mm. Jag ser ju framför mig ett scenario som, jag kommer ihåg, Alexander Lavois flyttades ut på kanten för BIK Karlskoga 16-17 och gjorde stor succé med Victor Ejdsell. Och det känns lite som att Västerås resonerar lite som Karlskoga gjorde då, att han inte är tillräckligt bra defensivt, Lavois då alltså, och det ser nu att man känner att man kommer få ut mer av honom offensivt framåt och att det inte blir en risk bakåt då. Men egentligen, om man tittar över forwardsidan, så måste ju Vik vara oerhört nöjda över att de kunde behålla spelare som Marcus Bergman och Sebastian Benker också, som kanske började lite knackigt och var ojämn, men ändå visar att han har ju kvaliteter som tillhör toppen av hockeyallsvenskan. Det känns ändå som att det finns en ganska stor bredd av kvaliteter på forwardsidan, eller?
Ja, men precis som du säger, både Bergman och Benker hade ju SHL-intresse av vad som kom fram, och man tappade, vad du nu sa, 180 poäng på forwardsidan, så att man väl tappat en 50 poäng till där om de hade försvunnit. Väldigt viktigt att få behålla de två. Och sen, som du säger också, att det finns verkligen en stor bredd i egenskaper. Jag tycker också att det finns en ganska tydlig hierarki över hur det borde se ut i det här laget. De spelarna som har spelat topp 6 nu, det är nog de som ganska mycket kommer spela topp 6. Man har en ganska tydlig tredje kedja där det kanske är 4 spelare som lite slåss om positionerna, med Skedung som ganska given center och sen Wikman, Lindberg, Lundsjö. Och så har man ju en fjärde kedja också som, när de har fått spela tillsammans nu på försäsongen, har varit lite skadedrabbat här och där, men med Jesper Johansson, Mattias Kalin och Anton Eriksson, som kommer nog vara ganska tuffa att spela mot för många motståndare, även om de kanske inte kommer spela mer än en 12 minuter per match eller något sånt.
Mm. Ja, men en skön mix. Och känslan är att Vik kommer vara ganska svåra att bryta ner, om man tänker forwardsmässigt i alla fall den kommande säsongen, och att de kommer vara intensiva i sin forechecking precis som förra året. Men en av de här lirarna som Vik sätter stort hopp till den kommande säsongen, det är ju Viktor Hertzberg, och vi lyssnar lite på vad han har att säga om kommande säsong, pressen som finns på honom och hur han helst vill användas.
Nej, men jag tror att jag har nog större press på mig själv än vad folk har utifrån, så att det är väl egentligen inga konstigheter så, utan jag tycker mest det är kul att spela inför en sån här stor publik som vill att det ska gå bra för den liksom, och som stöttar den och pushar den, så att jag ser det bara som en rolig utmaning egentligen.
Och hur vill du användas för att få ut så mycket som möjligt av din potential?
Nej, men det är väl att starta mycket i offensiv zon och utnyttja min fart och min teknik i anfallszon och sen var en ledande spelare i powerplay och styra en enhet där och leverera i de lägena liksom.
Viktor Hertzberg med ett förflutet i Almtuna och Sundsvall. Nu ska han producera för Vik är tanken. Och då, när vi pratar i positiva termer här, så tänker jag, Oliver, att du ska få lista ett utropstecken. Vi börjar med det och sen så ska vi avrunda det här segmentet med ett frågetecken i Vik.
Ja, men om man ska kika på hur det har sett ut på försäsongen så här långt, så är ju Viktor Hertzberg tillsammans med Daniel Örn och Marcus Bergman kanske Viks stora utropstecken. Känslan är att om de hålls ihop under stora delar av säsongen, så kommer de bli för Vik i år vad kedjan med Bergman, Östman, Zetterberg var för Vik förra året. De kommer vara en av hockeyallsvenskans absolut, absolut bästa kedjor. Och jag tror att oavsett om det är med Vik eller inte, så kommer åtminstone Marcus Bergman och Daniel Örn att spela SHL-hockey nästa säsong. Så det blir mitt stora utropstecken i Vik.
Ja, jag är inne på Örn där också. Jag har honom på utropstecken. 31 poäng förra säsongen. Jag kommer tror att i Tingsryd, jag tror han kommer göra ännu mer den här säsongen. Absolut kunna nå 40 poäng och till med kanske lite mer än det. Men jag visst han är kvar lite vid Bergman faktiskt. Fick ju mycket cred förra säsongen, men kanske inte nog, för att han är ju bevisligen en väldigt lätt spelare att spela med. Det är väldigt många som trivs i hans omgivning, och med sin framfusighet och kraft och genombrottsstyrka så måste det vara en av de lättaste forwardsen att spela med i hela hockeyallsvenskan, tror jag. Men vad tänker du om en kille som August Nilsson? För jag har faktiskt honom som en liten bubblare till utropstecken. Det snackas inte så mycket om honom, men jag vet att Vik gillade honom när han var i klubben senast, och att han hade en bra säsong med Karlskrona förra året, men fick en lite mer defensiv roll då. Och jag tror att Vik resonerar lite så att de kan nog få lite mer offensiv produktion från hans sida. Och det var ju mycket fokus på Josef Ingman när han kom, och även när han gick till Brynäs, att det var ett stort tapp. Och det var ju absolut. Bevisligen så har han gjort det bra i Gävleklubben så här långt. Men August Nilsson, jag tror ändå att det ska, när vi summerar här, ska kunna vara en back som man känner att Vik är väldigt nöjda med.
Jag tror att det är en spelare som kommer bli väldigt populär i ABB Arena här under vintern. Han kommer nog kunna producera, som du säger, mer än vad han gjorde förra säsongen i Karlskrona. Men framförallt så är det en spelare som gör mycket av de sakerna som supportrar gillar att se från försvarsspelare. Han håller rent framför eget mål, han kan spela fysiskt när det behövs. Kommer absolut vara en av Viks viktigaste backar den här säsongen.
Och vi måste ju prata lite svepande här eftersom vi ska hålla oss till ungefär en kvart. Annars hade vi nog grottat ner oss ännu mer i spelare för spelare. Vi fortsätter med det sista, och det är ju frågetecknet som du har.
Ja, jag var inne lite på det innan, men för min del så är det centerdjupet. Som det blev förra året så hade man två riktiga toppcentrar i Allsvenskan i Mikael Frycklund och Kalle Östman. Som det ser ut när man kollar på truppen nu i år, så finns det bara en sån spelare i laget i år, och det är Daniel Örn som vi var inne på här. Tanken var nog att Kelsey Tessier skulle bli en toppcenter, nu verkar inte det gå. Fredrik Johansson, det är absolut ingen dålig hockeyspelare, såg ruskigt vass ut senast mot Karlskoga hemma här. Men jag vet inte om det är en center man kan luta sig mot som andra center om man vill vara ett topplag. Och framförallt så för Freddans egen del så tycker jag, och jag vet att många andra med mig tycker, att han är snäppet bättre som ytterforward än vad han är som center. Så det är nog mitt stora frågetecken. Sen finns det duktiga centrar där bakom, Isak Skedung, Mattias Kalin. Men jag är inte säker på att de två är spelare man ska flytta uppåt i kedjehierarkin, om man säger så, om man ska vara med och slåss i toppen.
Vi avslutar här med att du ska få sätta en tabellplacering på Vik inför den här säsongen. Var landar de då?
Jag tror att Vik landar på precis samma plats som de gjorde förra året, på tredje plats.
Ja, men då har vi kommit till den avslutande delen av den här podcasten. Nu har vi fått höra Södertälje, Brynäs, Västerås. Nu är det Leksands IF vi ska diskutera. Och jag har med mig Marcus Sim. Och första frågan jag har ställt till dig. Är det här den bästa SHL-nykomlingen kanske senaste decenniet?
Kan mycket väl vara så, jag tror det.
På pappret i alla fall?
Ja, på pappret. Sen gäller det att få ut det på isen också, som sagt. Det är en stark nykomling. Med alla de här tunga värvningarna de har bockat in i. Alltså Juvonen, Fransson och Zachrisson, det är ju, för att nämna några då, det är ju spelare som skulle gå in i vilket lag som helst i den här serien. Sen, som jag sa, det gäller ju förut också.
Men dra en parallell till SHL-upptåget 2016 och nu 2019. Det känns som två helt skilda världar. Sportrådet då med Mikael Karlberg och Fredrik Jaks byggde ett lag med allsvenska spelare egentligen. De signas ju väldigt tidigt under vintern, vilket gjorde att det blev problem, för de höll inte, och så ramlade Leksand ur. Nu har det varit en helt annan approach till hur det här laget ska byggas av Thomas Johansson. Han har haft några luckor att fylla och valt att ta in kvalitetsspelare där.
Ja, men precis. Om man börjar med senaste gången 2016, så kändes det som att man hade en bra bild, liksom en bra tro på att säga på egna talanger och utveckla det. Men det var lite naivt, en naiv verklighet att försöka etablera sig i högsta ligan med de rekryteringarna som man också gjorde. Ingen skit mot de spelarna som kom in då, utan det är ju trygga spelare som är bra i omklädningsrum och sånt. Men det var ju absolut inga spelare som kanske skulle hjälpa laget då att vara kvar. Nu har de ändå fått in de här rutinerade spelarna med internationell erfarenhet från OS och
kryddat även med spännande spelare som kanske vill få en ny chans i, som till exempel Sebastian Wenström och Daniel Olsson Trikulja här då. Så jag tycker att det är ett intressant och spännande lagbygge, absolut.
Ja, och sen har Thomas Johansson GM tagit en del beslut som har varit omdiskuterade. Fansfavoriter som Anton Karlsson och Johan Forsberg har inte fått förlängt för att han har känt att de inte har varit en spets som behövs, och så han tar ju inspelat utifrån istället. Hur ser du på de besluten idag? Var det rätt eller inte?
Jag kan tycka att det är rätt om man pratar om Johan Forsbergs fall. Han har ändå varit i klubben väldigt länge, varit produktiv och varit bra, men kanske inte riktigt ändå varit den som har gjort stått ut när det har gällt som mest ändå i SHL tidigare sessioner. Sen tycker jag också att just de här signalerna som Tjomme kommer in med nu då är ju att kravbilden ska upp i Leksands IF, och så var det på gamla goda tiden 70-talet. Det var Leksand och Brynäs som hade störst kravbilder på sig själva när de dominerade svensk hockey, och jag tror att det är bara bra för föreningen med högre krav också på spelarna.
Men det här med att ställa högre krav, det har man hört faktiskt rätt länge, och det är lite godtyckligt att säga på ett sätt. Hur följer man upp det i praktiken? Det är väl det som är det intressanta.
Jo, men absolut, och det tycker jag också att jag, det lilla som jag har sett, nu är inte säsongen början, men på träningarna känns det som att de spelarna som har kommit hit, de nya, det är de som driver på träningarna och verkligen tar initiativ, och det är ju på något sätt intressant kan jag tycka, för det är någonting som jag har saknat lite grann tidigare år.
Det finns ju en hel del stjärnnamn att fokusera på i Leksands IF, men ändå en del lirare från den gångna säsongen som är kvar, och där är ju ett namn, Filip Johansson, som vi kanske ska diskutera lite mer. Han kommer alldeles strax in här i podcasten och ska få prata om sitt fjolår och framtiden. Det är ju en spelare som draftades som Minnesota efter ett fantastiskt genombrott för två säsonger sedan, framförallt i kvalet mot Mora där. Hade det tyngre i vintras, men känslan är att det finns ett sparkapital där.
Ja, absolut. Han har ju fått väldigt bra beröm också av Minnesota Wilds organisation, och jag tror att hans största problem är ju den enorma självkritik och den stora press som han lägger på sig själv. Det är ju hans stora utmaning, att han, det är nästan så att man skulle vilja kalla han för en perfektionist så att säga, att minsta lilla fel så är det enda han tänker på. Så det behöver han lära sig att utveckla.
Ja, vi hör honom prata här lite om den utvecklingen, och att det är för honom kanske handlar lika mycket om att utveckla den mentala biten som den fysiska.
Nej, men jobba mycket med liksom att, ja, hur man, vad säger man, tankesättet, mindset. Se till att ha positiva tankar i huvudet. Såklart har man jobbat under sommaren med liksom skicklighetsmässiga grejer också, liksom utveckla sig själv som spelare. Men hockey handlar ju mycket om huvudet. Det spelar ingen roll hur mycket man har tränat på att stå och dribbla eller vad det är. Liksom det ska funka under press, och det ska funka om man ska vara trygg med det och hela den biten. Och liksom just nu, jag känner mig bättre nu än jag gjorde förra året, än så länge i starten av säsongen. Men samtidigt kanske inte är, det är väl klart jag har utvecklat här säkert lite som spelare, men jag tror mycket bara är det här att liksom mer bekväm och hantera situationerna bättre. Och jag tror vi ändå kanske inte har blivit mycket skickligare, fast man, om man kanske inte liksom själva spelar hockey. Jag tror sådana som spelar hockey förstår vad jag pratar om, men det ser väl ut som jag, ja, men en spelare som har varit gått sämre och så går det bättre, då tror man liksom att nu har han blivit bättre på skridskoåkning, passningar, ja, vad det är. Men ofta kanske bara är att man har byggt upp självförtroende och den biten. Och så ser, allt ser såklart mycket bättre ut, men det behöver inte betyda att man har egentligen blivit bättre så, utan jag tror mycket handlar om, ja, mindsetet och självförtroende och den biten liksom.
Ja, Filip Johansson som tillhör Leksands backuppsättning alltså. Vi skulle kunna ta lagdel för lagdel, men jag vet inte om vi ska gå in i så pass mycket detalj i den här avslutade delen av podcasten. Vi kan ju säga som så att Janne Juna och Axel Brage, lite kort, det känns ju som ett stabilt målvaktspar i SHL. Men frågan är ju, vem tar första spaden? Jag bettar väl på Juvonen i dagsläget och att Brage ska kunna försöka slåss om att ta den där platsen mellan stolparna, men att finländare i dagsläget kanske har ett litet överläge.
Absolut, Juvonen är solklar detta här i mina ögon, så som han har presterat under försäsongen. Och även om Brage var dominant i kvalet så där, så håller jag Juvonen som en bra mycket bättre målvakt. Ja. Topp 5 i SHL, tror jag.
Ja, han var ju det förra säsongen, i alla fall i grundserien. Sen föll han ihop totalt mot Leksand. Men vi ska inte hänga kvar vid det. Jag tänker vi tar backsen lite snabbt här. För jag tycker det finns en rätt skön mix där. Med yngre förmågor som är på uppgången. Jag tänker på August Berg, kvalhjälten. Lukas Norsäter, Kalle Schelin och ja, Filip Johansson som vi lyssnade till här nu. Men sen har man ju kryddat det här med men, spets i form av Johan Fransson och Jonas Ahnelöv. Men sen är ju Mattias Koran Karlsson och Daniel Gunnarsson kvar i föreningen. Så att jag tycker att det är en rätt bra sammansatt backsida där man får väl kanske säga att Fransson kommer att få bära mest istid och ha det största ansvaret.
Ja, absolut. Där sätter du verkligen fingret på detaljen när det gäller backsidan för Leksand. Johan Fransson kommer att bli jätteviktig. Han kommer att logga många spelminuter i vinter, det kan jag säga. Sen är det ju också så att det är lite skör backsidan då. Det är jättefin potential i grabbarna Berge, Johansson och Schelin, men man är lite osäker så här innan säsongen har börjat också på var de står, och det har sett väldigt sekt och osäkert ut i flera försäsongsmatcher där. Sen en annan kille som det kanske inte snackas lika mycket om, det är ju Daniel Gunnarsson, att i bra ålder och kan han hitta tillbaka till den här nivån han höll i Färjestad och Luleå till exempel då han tog en plats i landslaget, så skulle det betyda väldigt mycket för Leksand, för jag tror att det här laget behöver honom i den formen.
Ja, framförallt kanske från början här när Kolan Karlsson är skadad, så kommer han ju verkligen behövas i ett av backparen. Ja. Om man tänker någonting som man alltid pratar om hockey som en väldigt viktig parameter, det är ju powerplay. Leksand var ju framgångsrika i den spelformen i slutet av den gångna säsongen när framförallt Mattias Ritola kom tillbaka och lyfte PP-spelet. Med de kvaliteter som har kommit in, Marcus, känner du att, men kanske om vi ska ta återkoppla till Fransson, är han given på blå linjen i första powerplay som någon slags speldirigent?
Som någon slags speldirigent? Ja, det vet jag inte, men jag ser honom då som han som given i en PP-ställning, absolut. Och sen blir det väldigt spännande när PP-geniet Spencer Rabbit kommer in i det här laget och ska ta sig in där. Har ju sett på första PP-ställningen nu innan han kommer, då har ju Wenström fått en plats där tillsammans då med Ritola, Sakrisson och Rivik, och nämnde Fransson då. Så
ja, men hur resonerar man där egentligen i bästa möjliga scenario för Leksands IF? Är det då Spencer Rabbit på vänstersidan eller i mitten? Sakrisson på en vänstersida vid vänsterteckningscirkel, Fransson på blå, Ritola till höger och sen Rivik framför mål. Är det någonting där vi kanske kommer landa i ett första PP för Leksand?
Ja, någonstans där. Jag skulle väl, om man ska ha en back där, Fransson då på blå, och sen ska man ha en till skyttar, då skulle jag nästan vilja se Sakrisson där. Och sen att Rivik får hålla sig till även lite kant också, för han är ändå väldigt bra rörlig och har ett bra spelsinne. Alltså du kan ju mixa det hur du vill, men Ritola och Abbott i samma PP-ställning, det är ju liksom som godis. Sen har du Sakrisson där någonstans och Frallan och Rivik som...
Det är potential för att vara ett av SHLs bästa och mest fruktsamma powerplay.
Ja, om de behåller pucktempot i en bra nivå så absolut.
Och vi hör Jens Nilsson, assisterande tränare, prata lite om powerplay-spelet och vad man behöver för att det ska bli framgångsrikt, och även vikten av att ha erfarna spelare i truppen.
Ja, men det är väl framförallt att vi jobbar med det oftare än vad vi kanske gjorde förra året. Jag tycker vi spetsar till det i slutet, inte så mycket under resans gång, men mer i kvalserien och matcherna mot AIK och mot Mora. Då spetsar vi till det ännu mer och la mer fokus på powerplay, och vi höjde siffrorna i de serierna avsevärt mot vad vi gjorde i Allsvenskan. Och det är väl en sak nu som vi ska jobba mycket, mycket mer på video och på allt vad vi kan göra för att få det bättre. För det är ändå dagens hockey. Är det viktigt med ett bra powerplay?
Många rutinerade spelare med internationell erfarenhet, bland annat Patrik Sakrisson, Johan Fransson, Jonas Ahnelöv har anslutit till truppen. Lite äldre lag än tidigare. Vad betyder det?
Ja, men det är ju mer rutin. Folk som har varit med och vet vad som krävs för att vinna hockeymatcher. Förhoppningsvis så kan de hjälpa mycket, och vi har ju ganska många unga killar också, så att de kan stötta dem, och det är väl alltid viktigt att en ung kille har en rutinerat och stötta sig mot när det hettar till, och det tycker jag att vi har en bra mix, så att, och det är bra killar också, så att de vill ju lära ut, och det känns bra.
Jens Nilsen, assisterande tränare, och tillhör ju den här ledarsrummet tillsammans med Roger Melin och Gunnar Persson, som känns rutinerad och etablerad på SHL-nivå. Då är frågan, vad kommer det betyda för Leksand som alltid har en stor yttre press på sig?
Ja, den yttre pressen, det brukar ju blåsa efter tre matcher redan om de förlorar samtliga. Så jag tror att det blir väldigt intressant här att se vad som händer. Vinner de så är det ju lugnt liksom i början, men om det blir en förlust, några förluster här, så kommer kraven på avgångar och allt det där komma som vanligt. Men någonstans, om man bortser från hockeykunnandet och sånt här, och om man kollar på deras erfarenhet och så här, så känns det ändå som att de har ju den ingrediensen som kanske saknats tidigare och som behövs i Leksand som nykomling, att man har det här lugnet och den erfarenheten, samtidigt som man har en general manager ovanför där som har en ganska så hög kravbild också. Så det känns som att det känns som att det är en bra första år för Leksand med den där duon tillsammans. Sen får man ju se liksom vad som händer, men börjar blåsa så får, ja, det blir intressant också hur Tjommer.
Ja, det är då de sätts på prov på riktigt.
Ja. Och det har han fick ju utstå det direkt när han klev på jobbet om LF Karlsson, när han tålmodigt behöll honom då, men
han red ut den stormen på ett rätt bra sätt måste man ändå säga i efterhand. Ja. Men avslutningsvis då i den här Leksands delen så ska vi faktiskt pinpointa ett utropstecken och ett frågetecken, och på utropstecken väljer du vem då?
André Hult. Borlänge kille, center. Var väl från början tänkt som en allsvensk värvning egentligen, men han har imponerat på matcherna, framförallt på träningarna.
Det finns väl några sådana allsvenska värvningar som ska säga, så även Daniel Olsson Trekulja kan man väl slänga in där, och Fredrik Forsberg som var tänkt kanske att tillhöra toppskiktet av hockeyallsvenskan, som nu får testa på SHL-spelare.
Ja, men jag gillar André Hult, alltså hela den kedjan egentligen med Lang och Linus Persson, alltså försäsongens bästa så här långt. Sen får man ju senare börja då, men Hult har sett riktigt bra ut och pigg ut också.
Jag skulle vilja säga en gammal räv, Mattias Rietola faktiskt. 32 år gammal, frågan är, eller många har ju ställt sig frågan, är han slut eller inte? Men nu har han haft en hel försäsong att bygga upp kroppen, och det är frågan, när hade han en hel försäsong senast? Det måste ha varit hur många år sedan som helst. Så jag tror ändå att han tillsammans med kanske Abbott Zachrisson, ja, det känns som att det kan bubbla verkligen, och att de kan hitta en härlig kemi i Leksands tröjan.
Jag tror det är 5 eller 7 år sedan han hade en hel försäsong.
Ja, det är så länge sedan alltså. Okej, och då väljer vi ett frågetecken var.
Frågetecknet, inte baserat på hans kompetens, men jag säger Thomas Valkve Olsen. Han har aldrig varit på den här nivån tidigare. Har varit bra, har visat klass på försäsongen här, men ja, det är tuff konkurrens också. Han är ju en spelare för topp 6. Frågan är om han kvalificerar sig för det till slut. Men jag tycker ändå att han har gjort det så pass bra så att han ska förtjäna det. Men osäker på det när Spencer Rabbit kliver in i truppen, förutsatt att det är skadefri.
Då säger jag Jonas Ahnelöv. Ja, det är en back jag gillar. Jag var med i OS för 2 säsonger sedan, har ju en diger SHL-meritlista och har varit utomlands i KHL flera säsonger också. Jag tycker att han tog ett litet steg tillbaka i Rögle den förra säsongen, och med tanke på Leksands backsida som vi var inne på, så kommer han behöva äta ganska mycket istid, och han kommer få en stor roll, och det är det som jag ställer mig frågan till. Kan han studsa tillbaka lite efter förra säsongen och vara en toppback för Leksands IF? För jag ser ett scenario där han kommer behöva spela runt 20 minuter, mycket boxplay och kanske inte i powerplay, men jag tror att han kommer behöva användas väldigt mycket, och då är frågan om han är tillräckligt bra för Leksand den här vintern.
En spännande spelare.
Och då är ju sista frågan till dig Marcus, kommer Leksand spela i SHL säsongen 2021?
Ja, det känns som att det kommer man att klara av.
Det räcker så helt
enkelt. Ja, det räcker så.
Vi behöver ingen längre analys än så. Nej. Det här har varit ett lite annorlunda Hockeypuls podcast-avsnitt. Vi brukar vanligtvis ha en gäst med oss som vi tjötar med i en dryg timme. Men nu har vi pratat om 4 klassikerklubbar i form av SSK, Västerås i Hockeyallsvenskan, och Leksand och Brynäs. Har ni några tankar, reflektioner eller frågor, så är det bara att höra av sig till mig på Twitter eller mejla adam.johansson@mittmedia.se. Nu säger vi tack för oss och på återhörande om en vecka igen.
just a lesson that I've learned. And so it goes, tables turn, and you're on your own.
Ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.